12 april 1999, Sverige. Kommentarer till finansminister Erik Åsbrinks avhopp från S-regeringen. Göran Persson sitter illa till som statsminister.
Ja, Conny Bergström, på kort tid har alltså flera ministrar avgått. Vad betyder det här för Göran Perssons ställning som statsminister?
Ja, kortsiktigt försvagar det hans ställning. Nu kan man säga att han delvis räddade situationen genom att så snabbt utse en efterträdare, och handlingskraft, det är ju då det han är allra bäst på. Men att vara coach, att vara lagledare, det är hans absolut sämsta gren. Och till vidare får man nog anse att han är egentligen en belastning för Socialdemokratiska partiet.
Vad innebär det?
Ja, det innebär ju att jag tror att de fick ett par procent sämre valresultat än de kunde ha fått i förra valet. Samtidigt så ska man komma ihåg att han inrikespolitiskt har överlägsna kvaliteter framför andra, till exempel framför oppositionsledaren. Han är en lysande debattör, den bästa jag upplevt, fenomenal talare, oerhört handlingskraftig. Men han har en stil som uppenbart inte går hem hos svenska folket, och det här förstärker den bilden.
Mm. Vad skiljer hans ledarstil mot till exempel Karlsson och Palmes?
Han drar sig inte för att köra över fackministrar. Han har aldrig upphört riktigt att vara finansminister. Han är fortfarande någon slags överordnad finansminister som anser sig begripa finanspolitik lika bra som finansministern och är beredd att korrigera den. En skillnad är att de tidigare, Karlsson och Palme, de blev inskolade i statsministerjobbet av Tage Erlander. Persson har aldrig fått någon sån inskolning och har tagit med sig lite grann den buffliga kommunalrådsstilen från Katrineholm, och den fungerar inte i en regering.
Men kommer det inte bli nu ännu mer debatt om hur ledaren fungerar?
Det kommer att bli, men samtidigt ska man säga att internt så gynnar det här honom, därför att nu får han en svagare, en i varje fall till en början mindre självständig finansminister, och det blir mindre bråk med regeringsalliansen också. Så på kort sikt så har det här gynnat Persson internt, men inte utåt.
Tack, Conny Bergström. Erik Åsbrinks avgång skapade oro både på penning- och valutamarknaden idag. Marknaden satte ett lågt betyg på Åsbrinks efterträdare.
Den 12 april 1999. Tyskland, NATO och det pågående Kosovo-kriget.
I Tyskland växer kritiken inom regeringen mot att landet deltar i NATOs anfall mot Jugoslavien. Förbundskansler Gerhard Schröder, som idag också valdes till ordförande för de tyska socialdemokraterna, lovade nya diplomatiska kontakter i Kosovo-konflikten.
På de tyska socialdemokraternas extra partikongress här idag så gällde det för förbundskansler Gerhard Schröder att försvara sitt beslut att låta tyska piloter och soldater delta i NATOs anfall i Kosovo och Jugoslavien. Egentligen så kräver socialdemokraternas program FNs godkännande, och flera kritiska röster hördes här idag.
Das bedrückt sehr viele Sozialdemokraten, dass gerade diese rot-grüne Regierung jetzt so ja einfach und widerspruchslos in die NATO-Logik eingliedert. Wir hätten uns gehofft, dass die Deutschen mehr eine Vermittlerrolle wahrnehmen.
Und jetzt verlangen Sie einen Waffenstillstand.
Wir verlangen einen Waffenstillstand, damit wir Verhandlungen ermöglichen können.
Wir waren ja eine Partei, die immer gesagt hat, vom deutschen Boden darf kein Krieg mehr ausgehen. Insofern ist es kein Wunder, dass die SPD doch eine sehr tiefgreifende Debatte führen wird heute und führen muss.
Bland tyskar i allmänhet har stödet ökat för Gerhard Schröder efter krigsinsatserna i Jugoslavien. Och till skeptikerna här på partikongressen så sa han att han nu som EU-ordförande bjudit in FNs generalsekreterare till ett toppmöte om Kosovo på onsdag, och att Tyskland och EU planerar en stabilitetspakt för hela Sydosteuropa. Han vädjade om stöd för stridsinsatserna utifrån ett tyskt moraliskt ansvar.
Unsere Antwort muss klar sein. Gerade als Deutsche klar sein, das darf nie wieder zugelassen werden, dass Deportationen, dass Mord und Vertreibung politisch geduldet werden.
Kosovo präglade partikongressen här, och finansministern och partiledaren Oskar Lafontaines avgång för en månad sedan kom helt i bakgrunden. Tysklands deltagande i NATOs stridshandlingar har snarast stärkt ställningen för Gerhard Schröder. Och med 370 röster för, 102 emot, valdes Schröder till ny partiordförande, och partikongressen uttalade stöd för hans Kosovo-politik.
Den 14 april 1999. Den svenska ekonomin.
Ja, och Ekonomiekot börjar med regeringens vårbudget som presenteras senare idag. Och det är en ganska positiv bild av svensk ekonomi som målas upp.
De senaste 20 åren har den svenska ekonomin växt med drygt 1,5% per år i genomsnitt. Framöver kommer tillväxten att bli åtminstone 1% högre per år enligt regeringen. Förutsättningen är att löneökningarna hålls nere på 3% de kommande åren, men att hushållen ändå kan se fram emot stora köpkraftsökningar eftersom priserna i år knappast kommer att öka alls och nästa år med knappt 1%. Därmed kommer vi att handla mer och bidra till ökad tillväxt. Det kommer också att byggas mycket mer än de senaste åren när byggandet nästan legat nere. Men nu har husen blivit så dyra och räntorna så låga att det lönar sig att bygga nya bostäder igen. Ändå nås inte regeringens arbetslöshetsmål om att den öppna arbetslösheten ska vara nere i 4% nästa år. 2002 har den fortfarande inte blivit lägre än 5% enligt regeringens beräkningar.
Mycket av debatten om budgeten kommer att handla om vad regeringen gör för att skapa fler jobb nu när den ser ut att missa arbetslöshetsmålet. Arbetsförmedlingen får en dryg 500 000 extra nästa år för att snabbt kunna tillsätta lediga jobb. Det blir också billigare att anställa människor som varit arbetslösa i minst 3 år. De som redan har jobb ska vidareutbildas eller kompetensutvecklas för mellan 0,5 och 1 miljard per år under 2000-2002. Universitet och högskolor får pengar till 10 000 nya högskoleplatser år 2001 och lika många 2002. Men regeringen sparar också på de arbetslösa. I motsats till regeringens tidigare planer utökas inte kunskapslyftet. Dessutom drar man ner AMS-åtgärderna med minst 1 miljard per år. Regeringen kommer också att försämra villkoren för de sjuka. Att skyddet mot höga medicinräkningar försämras är välkänt. Dessutom planerar regeringen att sänka sjukpenningen för vissa grupper. Men hur är ännu inte klart och regeringen väljer att vänta till nästa år. Andra väntade reformer är att pengar avsätts till en maxtaxa på daghem från 2001. Men något utarbetat förslag finns inte. Kommuner och landsting får 2 miljarder extra år 2001 plus ytterligare 1 miljard år 2002.
Reportrar Fredrik Fortenbach och Anders Jonsson. Och med mig i studion har jag nu Christer Hillbom, ekonomireporter här på Ekot. Och jag tänkte att jag skulle fråga dig, Christer, vad den här budgeten kan få för konsekvenser för näringslivet. När näringsminister Rosengren, så kallade tillväxtgrupp med representanter både från företag och fack, la fram sitt förslag för ett par månader sedan, så knöts det ju vissa förhoppningar till den här vårbudgeten.
Alltså någon direkt inverkan just som man ser i budgeten blir det ju inte, men det är ju också så att Åsbrink hade ju tänkt sig att lägga fram ett förslag till skatteförändringar om man nu hade suttit kvar. Och i budgeten ser man mest en lösare formulering av det här att Sverige måste ha konkurrenskraftig beskattning av både företag, av löner och av kapital. Så att någonting skulle ha varit på väg om Åsbrink hade varit kvar.
Mm. Den här dubbelbeskattningen, det har ju varit skäl för företag att lämna Sverige, har det ju sagts från företagarhåll, men det finns inget förslag om det.
Nej, det gör inte det. Det är väl kanske just beroende på att det finns då möjligen ett förslag på väg som kommer att ta upp även den frågan. Så att man ser inte någonting av det i budgeten.
I Rosengren-gruppen så fanns det också krav på bättre kompetensutveckling. Det finns ju lite grann om det.
Ja, det är det här med att man ska satsa mer på bristyrkesutbildning. Och det är klart, det där är ju ett allmänt mål och en förutsats som då även företagen förstås stöder. Därför att det är ju det man har sagt till exempel från bolag som Ericsson, Astra, att man har brist på duktig personal, på kompetent personal.
Blir det tummen upp eller ner idag från företagen?
Ja, jag tror att man väntar på mer klartext på många skatteförändringar som man faktiskt efterlyser.
Okej, tack Christer Hillbom. Tokyo-börsen har hittills idag gått ner med 0,6%. New York-börsen däremot steg igår kväll med 0,5%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,9. Kronan har stärkts lite grann, både mot dollarn och euron. Dollarn står nu på morgonen i 8,27 och euron noteras i 8,91. Mobiltelefontillverkaren Motorola, en av Ericssons hårdaste konkurrenser, visade på ökad vinst det första kvartalet i år. Vinsten steg till 1,4 miljarder kronor mot lite drygt 1,1 miljard samma period förra året. Också det amerikanska dataföretaget Intel redovisar ökad vinst för det första kvartalet. Och med det så lämnar ekonomiet ordet vidare.
April 1999. Albanien går från kommuniststat till västorienterad stat.
För Albanien har kriget på Balkan mitt i allt elände blivit ett tillfälle att få uppmärksamhet från just USA och andra västländer. Det slutna albanska samhället får nu en chans att demonstrera sin strävan att bli en del av den moderna västvärlden. I Tiranas centrum hänger banderollen med NATOs och Albaniens flaggor sida vid sida. Texten lyder NATO in i Kosovo. Det kunde lika gärna ha stått NATO in i Albanien. Drömmen om NATO och särskilt USA är gammal. Allt sedan kommunismen föll har USA varit albanernas dröm om paradiset, möjligheternas land. Och även om glansen flagnat något de senaste åren figurerar USA överallt i olika former.
Albania, which for historical reasons unfortunately has been in dilemma between the West and the East, is now very determined to join to the West community.
Fattigdom och våld gjorde att tiotusentals förtvivlat försökte lämna landet. Nu har väst istället kommit till Albanien. NATOs trupper har invaderat Tiranas flygplats. Överallt amerikanska soldater och helikoptrar. Den albanska militären syns inte till.
Who controls the airfield today?
Right now we have both Albanian and US air traffic controllers working side by side in the tower.
Det är konflikten i Kosovo och den enorma flyktingströmmen som hotar att destabilisera Albanien som gjort att väst äntligen hörsammat bönen.
This is a support for facing the humanitarian crisis, but also this is a support for keeping Albania stable in such moments, stable and secure. And we believe in the promises of the United States and also of the NATO Secretary General that Albanian integrity and sovereignty will be protected.
Men priset för att få vara med i gemenskapen är högt. Albanien blir allt mer indraget i kriget i norr.
April 1999. Sex månader sedan den katastrofala diskotekbranden i Göteborg.
Idag har det gått precis sex månader sedan katastrofen i Göteborg då ett ungdomsdiskotek brann och 63 ungdomar miste livet. För många har det varit ett mycket smärtsamt halvår. Nu ikväll hölls en minnesstund vid diskoteket på Hisingen.
Man såg sina vänner kämpa. Och att man kämpar själv. Och att man vaknar upp utanför. Fördes vidare. Man tänkte, hur klarar det? Men liksom, hur gick det till? För man får så nya bilder hela tiden. För man börjar minnas mer och mer för varje dag som går.
Jag kan sträcka mig till att ange att det är säkert över i 30-tal i alla fall som det ser ut nu.
Döda?
Ja, just det.
Hundratals människor som är desperata och springer omkring och hoppar om vartannat. Många som är aggressiva, skäller och gapar och skriker på polis och räddningstjänst som gör sitt yttersta, vill jag påstå, här ute. Det är scenen framförallt då av alla döda som vi får rada upp. Döda som först inte är täckta med filtar, för filtarna räcker inte till. utan döda ungdomar från 14 år uppåt som i flera rader ligger med mobiltelefoner ringande på sig. Det är scenen som man aldrig kommer att glömma. Jag tror inte att man ska försöka glömma, det går inte, utan det gäller att tränga det här, så att säga, tillbaka så långt som möjligt i huvudet. Att tränga det tillbaka, men att det finns med, och så att man på så sätt kan klara av vardagen. Det finns folk i fönstren som kastar sig ut på polismännen på radiobilen.
Det var du som fick förmedla all information på platsen. Hur klarar man det?
Som jag har sagt vid många tillfällen tidigare, och det kan psykologiskt förklaras också, så är det så att det är uniformen i en som arbetar. Man har en erfarenhet med sig i bagaget, och det är uniformen som sätter igång och jobbar. Och sen kör man vidare, timme ut och timme in.
Diskotekbranden, den värsta i Europa, tog 63 ungdomars liv. 150 skadades. Neda Gilishkani är tillbaka i Hammarkullskolan. Hon försöker att klara 4 dagar i veckan nu.
Man har fått kämpa för att orka med att gå till skolan, det vanliga vardagslivet, att leva vanligt. Och det har varit svårt för alla som var med och sådana som förlorade sig anhöriga.
Vad är det som har varit svårast under den här tiden?
Att gå till sådana ställen där man träffade sina vänner. Att säga att det saknas. Någon saknas i klassen. Eller att någon saknas på ett ställe där man brukade gå och träffa. Det är sådana saker som man blir påmind hela tiden. När man kollar runt.
Neda fick svåra brännskador på hals, arm och ben. Hon fick specialistvård i Norge.
Det var bra, men att man var så långt borta från allt, alla sina vänner. För man fick inte så mycket besök där. Det var bara mamma som var där hela tiden.
Många av de svårt skadade som legat på sjukhus har inte kunnat bearbeta olyckan på samma sätt som de som gått i skolan. Där man pratat av sig med kompisar, besökt olycksplatsen och haft minnesstunder.
Varje gång man börjar prata om katastrofen så kommer alla de hemska skriken tillbaka. Alla luktarna av förbrända kroppar. Och alla synminnen av förbrända kompisar. Och då orkar man inte gå in i någon sorgebearbetning. Och då behöver man ju professionell hjälp för det här med de posttraumatiska reaktionerna först.
Hur mycket samvetskval finns över att jag överlevde men inte mina kamrater?
Initialt mötte vi det i ganska hög grad. Av naturliga skäl. Jag tycker att bilden har förändrats något efterhand. Allt eftersom ungdomarna och deras familjer har fått hjälp.
En enkel diskotekfest i en industribyggnad. På några minuter så får det här konsekvenser att över 60 ungdomar avlider. Det kan man fundera över, skillnaden mellan liv och död och glädje och tragik. Hur hårfin den är.
Man har blivit mer positiv. Man ser att livet är kort. Man försöker ta vara på den tiden. Med sina vänner, familjen. För man vet att livet är jättekort. Och att någon kan försvinna hur lätt som helst. Man kan missa någon.
Maj 1999. Kosovo.
God kväll. Carl Bildt har fått ett nytt internationellt toppjobb. Han blir alltså FN-sändebud i Kosovo med uppdrag att försöka åstadkomma fred där. Carl Bildt har flera gånger sagt att det här uppdraget inte är aktuellt. Men för en stund sedan bekräftade han att han ska börja arbeta internationellt igen redan från nästa vecka.
Carl Bildt ser sig som en representant för FNs generalsekreterare och att uppdraget som sändebud innebär ett lagarbete med internationella organisationer och av olika politiker och personligheter. Och hans huvudskäl för att tacka ja till uppdraget var en moralisk skyldighet och att läget har förändrats.
Löpande har det då skett en förändring, mest tydligt tycker jag i alla fall sedan igår.
i och med G8-mötet som jag betraktade som ett viktigt steg framåt. Jag vill inte alls säga att det är det avgörande steget, utan kanske det första i en serie av steg som krävs för att det ska skapas förutsättningar för någonting som i en förlängning skulle kunna bli en realistisk fredsprocess.
Carl Bildt menade att en uppgörelse med Slobodan Milosevic inte räcker på ett papper. Det behövs också en uppföljning med marktrupper i någon form. Frågan är hur länge det dröjer innan en uppgörelse.
Min bedömning är ju att kriget där nere nu, i och kring Kosovo, är ju värre än det krig som jag för nästan exakt 4 år sedan kom att bli engagerad i Bosnien. Därmed också sagt att här är det humanitära, det ekonomiska, det politiska, det mänskliga priset för detta krig så högt att jag faktiskt inte tror att det är möjligt att fortsätta det så länge, oavsett om man ser det från den ena eller den andra sidan. Därmed ser jag inget långdraget och segt krig av bosnisk karaktär framför mig, utan ett något kortare förlopp.
Valrörelsen och partiledarskapet i Sverige kommer han att sakna, men han kan inte säga när han kommer att återvända.
Det jag vet och det jag beklagar är att det påverkar mitt deltagande i den Europavalrörelse som jag personligen tycker är oerhört viktig och dessutom är rolig och spännande. Där finns många frågor jag skulle vilja föra ut från Karesuando i norr till Ystad i söder. Det kommer jag mindre möjlighet att göra. Istället blir det mer handfast insatser för fred i Europa. Om vi kommer att ha kommit en bra bit fram gentemot sommaren, så kan jag försäkra dig om att jag från alla tänkbara utgångspunkter kommer att vara en lyckligare man.
Det var sent i eftermiddags som FNs generalsekreterare Kofi Annan tillkännagav att Carl Bildt blir FNs sändebud i Kosovo tillsammans med den slovakiska utrikesministern Eduard Kukan. Så här sa Annan.
I shall appoint former Prime Minister Carl Bildt of Sweden and Mr. Eduard Kukan, the foreign minister of Slovakia, as my envoys to work with me in search for peace in the Balkans, and above all to work very effectively and actively on implementation of any such agreement that will be obtained. We will have lots of work to do, lots of planning, and I would expect them to begin immediately working full time.
Ja, Morgan Olofsson i FN-skrapan i New York. Varför kommer den här utnämningen just nu?
Ja, det passar ju väldigt lägligt just med den förändring som Carl Bildt pratar om när det gäller USAs och NATOs hållning. Det har ju svängt och det verkar finnas en mer öppen dörr för förhandlingar. Och det gör ju att det finns ett utrymme att förhandla också, vilket ju blir Bildts uppgift.
USA har ju tidigare ställt sig tveksam till Bildts namn. Varför har man ändrat sig just nu?
Ja, man kanske inte har ändrat sig. Kanske är det så att den nackdel, den kritik som han utfärdade tidigare snarare en fördel för honom nu. Han ska ju inte bara i USAs öron utan framförallt Milosevic och kanske också den ryska sidan. Och genom att han har varit kritisk så kanske han har större möjligheter att få gehör på de två sidorna.
maj 1999. NATO-bomber kom fel i Belgrad.
Klockan är 8 här i Ekot. NATO har i natt attackerat centrala Serbien och Kosovo, men anfallen ska ha varit mindre omfattande än igår. Den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug rapporterar om attacker mot flera offentliga byggnader i staden Osice. En fabrik och flera tv-sändare i staden Valjevo ska också ha förstörts. Ryssland ska fortsätta sin medlarroll i Kosovo-krisen trots NATOs bombning av Kinas ambassad i Belgrad igår. Det här sa det ryske sändebudet Viktor Tjernomyrdin sent igår kväll efter ett möte i Bonn med FN-sändebudet Carl Bildt bland andra. Efter mötet gjorde Carl Bildt sitt första framträdande som FN-medlare i den pågående Balkankonflikten.
Dass wir jetzt am Zeit brauchen. Wir haben ein sehr konstruktives Gespräch gehabt. Das wird fortgesetzt. Das ist, was man heute, glaube ich, abends sagen kann.
Vi behöver lite tid, men vi har haft mycket konstruktiva samtal och de kommer att fortsätta. Jag så sa Carl Bildt som igår rivstartade som FNs särskilda sändebud i Kosovo-konflikten. Carl Bildt flög till Bonn där han först träffade Rysslands särskilde Kosovo-medlare Viktor Tjernomyrdin på Rysslands ambassad. På kvällen begav han sig sen till Petersberg utanför Bonn för ett möte med Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder och Tjernomyrdin. NATOs bombning av den kinesiska ambassaden är ett barbariskt dåd, men Ryssland kommer trots det inträffade att fortsätta sin medlarroll. Ja, så sa Viktor Tjernomyrdin. Ibrahim Rugova, ledare för Kosovoalbanerna, träffade omedelbart efter mötet sent igår kväll först Gerhard Schröder och sen Tjernomyrdin och väntas idag också möta Carl Bildt. Thomas Nordgren, Berlin.
I Kina fortsätter de våldsamma protesterna mot NATO. Personalen vid amerikanska konsulatet i staden Chengdu har evakuerats sedan det stormats av uppretade demonstranter. Och i Peking har tusentals personer tågat förbi USAs och Storbritanniens ambassadbyggnader. De har ropat slagord och kastat sten. Demonstranterna tog sig också in på det amerikanska ambassadområdet och försökte hala flaggan där, men då ingrep polisen. Både NATO och USA har ju beklagat bombningen av Kinas ambassad i Belgrad och kallat den ett tragiskt misstag. Men internt pyr också kritiken, även om hållningen utåt är stolthet över NATOs krigsapparat.
We have the best pilots in the world, we have the best weapons in the world, but there is no way to avoid collateral damage or unintended consequences when weapons are employed to solve what might have been solved diplomatically.
Det finns inga rena krig, säger Pentagons talesman Ken Bacon. Det går inte att undvika misstag när vapen används för att lösa det som borde ha lösts genom diplomati. Men trots att Ken Bacon pekar på alla de lyckade attacker NATO hittills genomfört, så ställs allt oftare frågan hur många misstag och hur stora misstag kan vi tolerera? En amerikansk diplomat, USAs före Kroatienambassadör Peter Galbraith, säger att underrättelsetjänsten misslyckats eftersom NATO inte visste att den bombade byggnaden inrymde Kinas ambassad.
The building was intentionally targeted. NATO didn't know that it was the Chinese embassy. It believed it was something else. So there was a clear failure of intelligence.
Cecilia Udén, Washington.
Den 12 maj 1999, Ryssland.
God kväll. Ja, vi börjar i Moskva där president Jeltsin idag avskedade sin premiärminister Jevgeni Primakov. Primakov han bara vara premiärminister i 8 månader. Men under den tiden lyckades han få till stånd en ökad stabilitet i den ryska politiken. Och beslutet att göra sig av med honom kan få allvarliga följder för landet.
Jag är россияне. Сегодня я принял непростое решение. Отправил правительство в отставку.
Det är tredje gången på 14 månader som Boris Jeltsin fäller sin egen regering. Orsaken den här gången är att regeringen Primakov inte lyckats skapa en trovärdig ekonomisk politik. Den ekonomiska krisen i landet är minst lika djup och allvarlig som när Primakov tillträdde i september.
В целом ситуацию можно характеризовать так. Оснований для серьезного и стабильного экономического роста нет.
Så Primakov får vackert packa lådan och lämnar regeringskansliet. Inrikesministern Sergej Stepashin tar över. Beslutet om att avskeda regeringen Primakov kommer kanske inte helt oväntat. Rykten om det här har pågått i flera månader. Men ändå är känslan här i Duman väldigt upprörda och vänsteroppositionen är beredd att ta strid.
Поддержка Ельцина 2%, Примакова его правительство стало составило 60-70%. Вот главная причина отправки в отставку правительства Примакова, потому что ближайшее окружение Ельцина не желает, чтобы страна нормально жила, нормально работала и нормально управлялась.
Det är den ganska Jeltsin-fientliga duman som är den egentliga måltavlan för Jeltsins agerande. Imorgon inleder duman en debatt om att ställa Jeltsin inför riksrätt. Och mycket har talat för att parlamentet verkligen skulle rösta för att avsätta presidenten. Men Boris Jeltsin är inte den sortens politiker som sitter och väntar på att bli avsatt. På det här sättet har Jeltsin återtagit det politiska initiativet. Om duman inte accepterar Jeltsins premiärministerkandidat så upplöses parlamentet.
К сожалению, вот 7-8 лет, когда находится во главе государства Ельцин, у нас все время вот творится в нашей стране. У нас никакого успокоения, никакой стабилизации нет. Как только начинает что-то успокаиваться, обязательно происходит какой-то взрыв.
Just nu har två politiska processer satts igång. Duman försöker avsätta presidenten, presidenten försöker upplösa duman. Ingen försöker lösa Rysslands problem.
Ja, Per Enerud är med oss direkt från Moskva nu. Per, hur allvarligt är det här för Ryssland egentligen?
Ja, det är mycket allvarligt. Det är en mycket, mycket djup politisk kris som har brutit ut. Och det allvarligaste är ju, som jag nämner i slutet av inslaget, att det just nu inte finns någon som sysslar med det vardagspolitiken. Det är ingen som försöker lösa de konkreta problem som Ryssland har. Alla är helt och hållet upptagna med den här maktkampen nu mellan duman och presidenten.
Men varför var Primakov just så viktig?
Primakov är den första ryska premiärministern som har haft stöd av parlamentsmajoriteten. Det är klart att från västlig synvinkel så kanske vi inte tycker om den sammansättning som parlamentet har, men ur demokratisk synpunkt så är det naturligtvis ganska bra att parlamentets största parti är representerat i regeringen. Och det gör ju då att Primakovs regering har haft en unik ställning i rysk historia, eller rysk, åtminstone efter sovjetisk historia, som en regering som har kunnat haft förtroende för både uppåt och neråt. Både presidenten har stött den och parlamentet har stött den. Den har kunnat göra mycket, den har inte gjort mycket.
Primakov började bli allt mer populär. Blev han ett för stort hot mot Jeltsin?
Ja, det är många som resonerar om det. Primakov leder ju i de flesta opinionsundersökningar när man har frågat om vem som har störst chanser att vinna ett presidentval. Primakov har däremot sagt nej hela tiden. Han vill inte bli president, och det är mycket som talar för att han menar det också. Han är äldre än Jeltsin. Han är svårt sjuk han också. Han har allvarliga problem med rygg och sådär. Så att jag vet inte hur mycket det där betyder, men det är ett resonemang som har förts ofta, att Jeltsin inte tycker om att ha konkurrenter om makten.
Mm. Imorgon inleds en riksrättsprocess mot Jeltsin. Hur går det med den imorgon?
Ja, jag lyssnade på en liberal dumaledamöt nu i eftermiddag, så hon sa att det här är den bästa present som Jeltsin någonsin har kunnat ge åt kommunisterna. Tidigare har det varit liksom ganska tveksamt om vänsteroppositionen lyckas samla ihop de 300 röster i duman som krävs. Men nu är det mycket som talar för att även de som varit tveksamma till riksrättsprocessen kommer att stödja kraven på att Jeltsin ska avsättas, med tanke på att han har avsatt en parlamentariskt sammansatt regering.
Tack, Per Enerud i Moskva.
Juni 1999.
Klockan är 7 här i Ekot. Den internationella fredsstyrkan KFORs intåg i Kosovo har nu pågått ett dygn utan allvarligare intermezzon. Däremot är det inte klart än hur beslutsordningen ska vara mellan NATO och Ryssland i Kosovo. Sent igår kväll nåddes dock en kompromiss om kontrollen över flygplatsen i provinshuvudstaden Pristina, där de ryska styrkorna får behålla sina ställningar. Ekots utsände Bengt Turner reser med en tysk kolonn genom Kosovo, och han rapporterar om by efter by med plundrade och utbrända hus, men också om stor glädje bland mötande kosovoalbaner som finns kvar i provinsen. I staden Prizren i sydvästra Kosovo hälsades den tyska kolonnen som befriare i natt.
Det var långt efter midnatt, men när de tyska NATO-stridsvagnarnas dundrande motorer väckte staden välde människorna ut i natten. De kom uttumlande i bara nattfärgarna, gamla tanter i slitna nattlinnen, gubbar i sjaviga pyjamasar, barn i bara kalsingarna, alla överväldigade av befrielsens lycka, applåderande, skrikande, gråtande, kramande varandra, kramande oss. De klättrade upp på stridsvagnarna och kysste de tyska soldaterna. De kysste oss journalister. Vi gavs vatten att dricka och chokladgodis att äta. Och det var ett av mitt eget 35-åriga journalistlivs mest oförglömliga upplevelser. Tack, tack kära ni för att ni kom, sa de. Och man kunde se i deras ansikten att det var alldeles sant. Att sällan har människor menat det mer i sina hjärtan än här. Bengt Terner, prisaren i sydvästra Kosovo.
Och först då situationen i Kosovo, där samtalen om formerna för Rysslands deltagande i fredsstyrkan avslutats i Moskva. Ryssland har lagt fram ett förslag och den ryska ledningen väntar nu ett svar på tisdag. USAs förhandlare Strobe Talbot var hoppfull trots oenigheten och sa att presidenterna Jeltsin och Clinton ska diskutera Kosovo vid G8-mötet i Köln nu i veckan. Och allt fler NATO-soldater kommer nu fram till Kosovos provinshuvudstad Pristina. Det här leder till en kaotisk situation när NATO-styrkorna möter jugoslavisk militär och serbisk polis och ryska soldater. Vår utsända Kristina Gustafsson beskriver tumultet vid den militärstrategiskt mycket viktiga flygplatsen så här när jag talade med henne för en stund sedan.
Ja, här är det ganska rörigt faktiskt. Här finns flera olika arméer som nu har strålat samman på just den här punkten där jag befinner mig. Här står ryska soldater som bevakar vägen in till flygplatsen. Här står en lång kolonn med KFOR-trupper, franska KFOR-trupper som vill komma fram här. Men det gör de ju då inte eftersom vägen är spärrad av de här ryska trupperna. Däremellan finns den jugoslaviska armén som också är här och som också har ställt ett fordon i vägen. Och här pågår diskussioner mellan officerare från de här olika arméerna som försöker komma överens om hur saker och ting nu ska flyta framåt. Och så är det några som försöker vända, som försöker få konvojerna att gå i motsatt riktning igen för att åka tillbaka någon annanstans. Så det är alltså ger en ganska god bild av en planering som inte alls fungerar. Saker och ting som är helt annorlunda än vad NATO och KFOR-trupperna hade tänkt sig från början.
Är stämningen mellan jugoslaviska soldater och NATO-militären ändå god eller är den väldigt spänd?
Det finns ingenting som tyder på att det finns fientligheter dem emellan. De går här som beväpnade från båda håll. Men det finns inget som tyder på att det skulle vara några otrevliga stämningar eller så dem emellan. Det är inte som syns här.
Igår rapporterade du om det totalt kaosfyllda Pristina och du greps ju själv och hölls flera timmar av jugoslavisk militär. Hur ser det ut inne i Pristina idag?
Det är ganska tomt och öd på gatorna. Det är en otrevlig stämning inne i Pristina. Folk är väldigt rädda, både serber och albaner är rädda. Det finns uppgifter om övergrepp från båda sidor. Att serber har gett sig på kosovoalbaner där inne och det motsatta, att serbiska hus bränns, folk drivs bort. När jag tittar in mot Pristina, man kan se det härifrån där jag står faktiskt eftersom det är ett öppet landskap, så ser man röken utifrån Pristinas utkanter från hus som brinner, och det har de gjort hela förmiddagen.
Hur lång tid tror du det tar innan KFOR-styrkorna kan ha någon som helst kontroll över situationen i Kosovo?
Jag misstänker att det är fråga om veckor faktiskt innan de trupper kommer in som verkligen ska komma hit för att skydda befolkningen och kontrollera området så att säga. Det kommer att vara en farlig tid för civilbefolkningen oavsett vilken sida de har till.
Rapporterade Kristina Gustafsson från flygplatsen i Pristina. Och FNs första hjälpsändning på 3 månader rullade idag in i Kosovo. Det var 40 ton livsmedel och annan hjälp till flyktingarna. FNs flyktingorgan UNHCR planerar också att upprätta sitt högkvarter vid flygplatsen i Pristina.
20 juni 1999.
God kväll. Bombkriget mellan NATO och Jugoslavien är nu formellt avblåst. Idag lämnade de sista jugoslaviska styrkorna Kosovo i god tid för den tidsfrist som löper ut nu vid midnatt. I deras spår följer civila serber som inte längre vågar bo kvar. 50 000 serber uppges ha lämnat sina hem efter NATOs inmarsch. Deras hem stigs i brand av hämndlystna kosovoalbaner. På vissa håll har hela byar plundrats och husen bränts ner.
I Kosovo brukar det vara albanska hem som brinner, men nu är det tvärtom. Det är den serbiska byn Grace som husen brinner. Serberna i byn har hastigt flytt efter NATOs inmarsch. De har till och med lämnat djuren kvar. Och idag, samtidigt med att de sista jugoslaviska styrkorna lämnar Kosovo, så verkar spärrarna ha släppt hos den kosovoalbanska befolkningen i området. Alla vi talar med här berättar att serberna här i Grace plundrade de kosovoalbanska byarna för ett par månader sedan och att de nu tar tillbaka sina egna ägodelar. Det kanske ligger viss sanning i det. Det är svårt att kontrollera vem som ägt vad. Men klart är att nu töms de serbiska husen. Så gott som allt skäls. En del skäms och vill inte att vi filmar. Andra skäl av hjärtans lust. Det här är inte annat än ren hämnd. Ett plundringståg och mordbrand för att hämnas alla de år av förtryck som kosovoalbanerna säger sig vara utsatta för. Men nu är det alltså serbernas hem som fullständigt töms på alla ägodelar.
En av den kosovoalbanska grillans ledare besöker i dagarna Stockholm. Haydin Abbasi sitter i UCKs generalstab och han tar bestämt avstånd från hämnd på civila serber. Abbasi förnekar kännedom om att UCK-soldater skulle ha deltagit i förföljelse av civila serber, men medger samtidigt att det förekommer angrepp på serber från albaners sida.
Haydin Abbasi i uniform till vänster i bild blev känd för världen som en av UCKs befälhavare vid ett möte med USAs medlare Richard Holbrooke förra sommaren. Abbasi bodde länge i Sverige innan han tog värvning i den kosovoalbanska grillan. Idag är han biträdande informationsminister i den skuggregering som UCK har utnämnt. Abbasi hävdar att militärdomstol väntar den UCK-soldat som gör sig skyldig till hämnd med vapen i hand. Att det i första hand är civila albaner som nu försöker ta rättvisan i egna händer.
Vi gör civilet. Vettum och staret och paramilitaret serb till att ta ner gandalimina att vi kan hälsa robot och johin som kan känna paramilitar till tillit för pitchen till gem som jag där så undrättsvis.
Vad kan UCK göra för att förhindra att civila serber i stora skaror lämnar Kosovo nu?
Ni pre forma värst och stjärs inte har Kosovas nuk silat, nuk beprane vändbanimet kuka serb med silen tjata tumus frigohan.
Både Rysslands president Boris Jeltsin och USAs Bill Clinton godkände idag uppgörelsen om Rysslands roll i fredsstyrkorna i Kosovo. Båda fanns närvarande när världens ledande industrinationer avslutade G8-mötet i Köln idag.
Det var en uppspelt Jeltsin som anlände till G8-mötets avslutning, hans första utlandsresa sedan i februari. Han sa sig också vara nöjd med planen för fredsstyrkorna i Kosovo, trots att Ryssland nu inte får någon egen sektor på plats. Konflikterna kring kriget i Kosovo har försämrat förhållandet mellan väst och Ryssland. Och dagens möte mellan Jeltsin och G8:s övriga ledare var det första sedan kriget bröt ut. Innan mötet började hölls en gudstjänst i Kölns katedral där de flesta av toppmötets deltagare samlades. Jeltsins närvaro idag bland de andra markerade också Rysslands roll i världspolitiken. Det bekräftades av Tysklands förbundskansler Schröder som idag intygade att Ryssland helt ska integreras i G8-samarbetet. Ett exempel på ryskt inflytande är att G8-gruppen idag beslutade sig för att säga ja till humanitärt stöd även till Milosevic, Serbien. Vid det separata mötet mellan Clinton och Jeltsin efteråt konstaterade de båda ledarna att kriget i Kosovo ansträngt deras förhållande, men att det nu var dags att lämna det bakom sig och istället blicka framåt.
We may have never have
a world that is without hatred or tyranny or conflict. But at least instead of ending this century with helpless indignation in the face of it, we instead begin a new century and a new millennium with a hopeful affirmation of human rights and human dignity. The people of Kosovo have a future again. And there is no future in Europe for Mr. Milosevic and his policy of manipulating normal human differences for inhuman ends.
Den 29 juni 1999, den i Turkiet fängslade PKK-ledaren dömd till döden.
PKK-ledaren Abdullah Öcalan dömdes idag till döden genom hängning för högförräderi. Dödsdomen var väntad men väckte ändå starka känslor både i Turkiet och runt om i Europa.
I hundratal hade de samlats i Mudanya, staden närmast fängelsön Imrali, där rättegången hölls. Personer som har förlorat familjemedlemmar i kriget mellan Turkiet och kurder. Stämningen var hetsig och nationalistisk.
Bu son celse olduğuna inandığım davaya şehitlerin gözünü kırpmadan canını verdiği bu al bayrakla girmeyi uygun gördüm. Hepinize.
Och efter att Öcalan i sin slutplädering hade förnekat anklagelserna om högförräderi var det tid för domen.
Sanık Abdullah Öcalan'ın kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sek ve idare ederek devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm cezasıyla cezalandırılmasına.
Marit Ingves, journalist för Finlands svenska television, var med i rättssalen när domen lästes upp.
Stämningen var egentligen otroligt odramatisk och väldigt saklig på något sätt. Och genast då domaren hade slutfört sin uppläsning så vände sig Öcalan, tittade på sina advokater, vinkade.